Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Indiebodden.
Det låter ju sådär förkyld ändå som det faktiskt
som,
är.
Som Monica i.
Ja.
I den. Okej. Hej och välkomna till Indiepodden, avsnitt 76 i ordningen. Vi ska snacka igenom dubbelhelgen på Texas Motor Speedway. Men vi kan väl bara börja det här avsnittet med att nämna Bobby Unser som 87 år gammal avled i helgen. Han avled tyst och stilla i sitt hem i Albuquerque, New Mexico. Och Bobby Unser är ju den första i Unser-klanen som blev en riktigt framgångsrik IndyCar-förare. Bobby Unser är Al Unsers äldre bror och Al Unser Juniors farbror. Han debuterade på Indy 500 1963. Han vann det loppet 3 gånger. Han tror jag fortfarande den äldsta som vunnit det loppet. Han vann 1981 och sedan la han helt sonika av för han var så nöjd med karriären då. Dessutom dubbel IndyCar-mästare 1968 och 1974. Så han har varit en stor ikon inom IndyCar-sporten. Man hör bara goda ord om honom. Willie Ribbs skrev på Twitter att han vill nominera honom för Nobels fredspris till exempel. Och Bobby Unser var en stor tv-personlighet efter han avslutade förarkarriären. Förra karriären avslutade han med 2 segrar på Pikes Peak Hill Climb i en Audi Quattro på mitten av 80-talet. Så det var inte bara IndyCar som han var en stor stjärna. Han är den som har vunnit Pikes Peak flest av alla. Så Bobby Unser lämnar livet då efter 87 år på den här planeten. 87 år som han förgyllde.
Hur gammal var han? 81?
När han, 87 år gammal?
Nej, men 81, när han vann sista Indy 500. Du sa att han var den äldsta som har vunnit när han var...
Då måste han varit 47 år gammal.
Alltså det betyder ju då att vi har några herrar som är på god väg, va? Va? Vi har ju Dixon i plus 40, Kanan i plus 40, Hale Kasonevis är väl 45, va? Sato ligger också där och viftar. De får hålla på några år till.
Frågan är ifall de också lyckas med att vinna ett 10-tal lopp när de är över 45. Det är lite tveksamt till, men det var det Bobby Unser gjorde under sina sista 3 år. Han vann 10 lopp. Sista 3 åren i karriären. Så han var en stor förare.
Ja, det är riktigt, riktigt imponerande.
Vad är det du brukar skriva, Jakob? Race in peace, brukar du säga, va?
Ja, precis.
Orkar ni vara uppe mitt i nassen och titta på de här 2 racen, Anna och Jakob?
Ärligt talat, bara söndagsloppet.
Jag körde helt enkelt, i efterhand såg jag de här racen. Det var lite mycket familj, barn och annat arbete som störde morgontimmarna.
Ja, jag förstörde, jag offrade ju helgen. Jag var uppe mitt i natten, men jag var också uppe tidigt på morgonen. inte till söndagen i och för sig, där fick jag lite sovmorgon. Men jag är ju van att röra mig med lite sömn.
Men det är väl bra att vissa av oss klarar det då. Jag har klivit över den pucken.
Men problemet är att jag klarar inte av det heller. Jag är helt förstörd, men jag kör på ändå. Jag vet inte vad det är för fel på mig. Men ska vi, vad tar vi med oss från de här två racerna? Vi har ju elefanten i rummet. Det är ju svensk perspektivet på det här. Men om vi tar racen i det stora hela här nu. Det vi pratade om inför racen var ju det här att det skulle bli ett så här single file-lopp helt enkelt, för att de har ju lagt en annan typ av vägbeläggning då på grund av, ja, av anledning av NASCAR, va? Så gör att det har inte gått att köra liksom två bilar eller tre bilar i bredd som det har gått att göra förut då. Och det undersöks ju bara kring det här, för det var ju bara svårare och svårare ju längre racen gick just.
Ja, det var ju rätt beklagligt det, och man såg ju särskilt på lördagsloppet som ett enda ledarbyte på banan, tre stycken totalt, vilket är det minsta någonsin på den här banan. Men annars, det jag vill ta med mig först och främst är att det är ett antal stall som är riktigt starka. Det var ju Ganassi såg ju starkast ut tidigast, men slutet av helgen så var det ju Arrow McLaren som nog var starkast. Det var en Rahal-bil som var högt med, Andretti-stallet blev bättre och bättre. Penske var ju alltid där, men de verkar inte vara de snabbaste bilarna på banan. Men de var ju där i alla fall, så det är väldigt jämnt de fem stallen emellan.
Men överlag tycker jag, om man tittar på, vi har haft fyra race på tre olika typer av banor. Och vi har ju ett jämnt mästerskap. Och det tycker jag man ska ta med sig från den här helgen också. Sen så är jag ju så himla lycklig så länge något av mina tips överhuvudtaget är i närheten av att slå in. Så att jag tycker att det är ju kul att vi har Dixon i topp. Det kommer ju inte att hålla.
Nej, det var en riktigt vågad högåtsar du klämde in där, Anna. Så att, all cred till dig.
Nej, det kommer gå åt fanders som vanligt.
Men alltså fyra olika vinnare på fyra race, det säger en hel del av IndyCar i år.
Ja, men det gör det ju verkligen.
Tre olika stall också.
Det här är, vi har ju pratat inför den här säsongen om att det kanske är en av de bästa någonsin. Och, så där är ju så himla lätt att häva ur sig. Man ska alltid säga att det är det bästa någonsin eller det sämsta någonsin. Man vill ju aldrig säga att det är mellanmjölk. Men i år så känns det ändå som att vi har en härlig variation, tycker jag, både när det gäller team och förare. Och det är ju positivt för mästerskapet.
Mm.
Det är också kul när man har två race på samma bana dagarna efter varandra och inte slutar på exakt samma sätt. Utan man ändå känner efter race två att ja, men det här var ändå kul och det här var något nytt. Liksom. Man gick inte repris.
Men om vi börjar med kvalet som skulle ägt rum då, natten till...
Ja, lördagskvällen.
Natten till lördagskvällen. Och det blir ju ingenting med det. Så att då fick man starta enligt, ja, på grund av regn då. Så då fick man ju starta enligt mästerskapsställningen då. Vilket gjorde att, kan man säga, Felix Rosenqvist och Marcus Erikssons chanser till att starta väldigt högt upp, vilket hade varit väldigt viktigt just den här helgen visade sig då, försakades ju då.
Det blev en del sura miner, för det var ett antal av förarna som ville att man åtminstone kunde köra kval till söndagsloppet, eftersom söndagen var ju strålande fin dag, men lördagen var ju jättemulen. Det visar hur mycket Felix misstag på Barber har snöbollat sig. Han var ju indragen i kraschen på Barber för grund av misstaget
i kvalet
där, ja, och det gjorde att han fick mindre tid för att finslipa kvalformen, så han kvalade dåligt på St. Pete och hamnade i trafik där och inget strålande resultat. Och så hamnade han långt bak i de här två loppen. Det hade ju kunnat räddats med lite tur, men istället blev det ju en herrans massa otur för Felix i depån här då. Så, men ändå, det är ett sånt litet misstag i början av året har snöbollat sig och det straffar sig fortfarande.
Det där är ju ganska symptomatiskt tycker jag för den typen av misstag ändå. Alltså kommer man, alltså båda svenska killarna snackade inför säsongen om hur viktig början var här med fyra race på tre veckor och att man kunde verkligen ta ett bra kliv när man kommer in till Man for May. Men istället då för Felix del så har det blivit att den här oturen har, precis som du säger, snöbollat sig vidare och han kommer ju få jobba stenhårt alltså för att ta sig ur den svackan, för det blir ju inte lättare.
Ser man till deras insatser den här helgen då, vi börjar med Felix. Så i första racet så var han tillsammans med Pato O'Wards fart, liksom, som han var ju med där uppe hela tiden, är ju bevisligen att McLaren är ju starka på ovaler. Och Felix, det som faktiskt glädjer mig här, det är att den här oron som vi hade när han började köra IndyCar, huruvida han skulle kunna ta sig an ovalerna på ett bra sätt, det var ju inga som helst spår av tveksamheter eller oro eller osäkerhet från hans sida, utan jag följde ju hans radiotrafik under lördagsracet då, och de coachade honom en hel del där i inledningen för att hitta rätt balans och så, men han jobbade sig in i det racet och var ju uppe på andra plats där och tog också in på Scott Dixon då innan det så kallade ödesdigra tredje, sista depåstoppet där, när han dels gjorde ett eget lite misstag då, han översköt lite platsen han skulle stanna på, där förlorade han lite tid, och sen då var det då Marcus teams fadäs då när de tappade hans däck då, så blev ju såklart då, det var ju Felix som bestående där, och på så sätt så blev han tog sig mål på 13:e plats va, till slut där. Men överlag ändå ett bra race från Felix sida, och det följde han ju upp sen med en stark insats på söndagen då, där han, det var då hans tur att tappa bak hjulet då, vilket då inte kan kladda honom för, utan där var det teamets del. Men jag vill ta med mig hans starka utveckling på valet från den här helgen.
Jag med. Väldigt snygga omkörningar och iskall körning när det som mest behövdes. Nu blev det ju så på söndagen att det blev svårt att använda sig av samma taktik och göra en undercut i och med längre lopp om det var tvunget att sträcka ut stintarna extra långt. Men de här sådana här sorters omkörningar som Felix gjorde, särskilt på utsidan in i kurva 1, det var ju få andra som lyckades göra sådana om och om igen som Felix gjorde. Ironin i det hela är ju att om Felix inte hade kört om Hinchcliffe där, och Hinchcliffe inte tappat bilen bakom Felix, då hade ju inte blivit någon gul flagg. Då hade ju inte både Felix och Marcus Stall känt kanske den här mest akuta pressen, och då kanske inte de här misstagen skulle skett, och då kanske Felix och Marcus fått bättre resultat.
Ja, men nu är det väldigt mycket om här alltså. Om jo, och ifall att om och om tomten kommer till postkaren, om postkaren kliver in till sommaren och sen så kommer någon annan på Halloween. Alltså nu.
Jo, men det var en väldigt grinig ironi där. Men körningen stämde ju helt och hållet, så det var ju så extremt typiskt bara att det hände saker i depån, även i det här nya stallet.
Ja, det är ju skittrist, för farten finns ju verkligen där. Och han gjorde det precis som du säger, Jakob, jättebra. Fartmässigt, men det är ju de andra bitarna som är så himla viktiga för att det ska stämma, för det är ju faktiskt alltså, motorsport är ingen individuell idrott, det är ett team som krävs, och det krävs ett team åt alla håll liksom. Både föraren mot teamet och teamet mot föraren.
Det leder vi oss in på Marcus Ericsson, kan jag tänka mig, Anna.
Varför inte? Där har vi lite samma tuffa historia, tycker jag då. Tittar vi på hans säsong hittills, så vad räknar vi till? 3 missar från teamet?
Ja, plus att ungefär 80% av alla depåstopp så är de ju långsammare än typ alla andra.
Mm. Och det är ju, alltså där är det ju, det känns ju som att han tävlar med ett gummiband runt midjan som håller i honom lite grann. Och så får, ja, men så får det ju inte vara. Han ska ju inte behöva jobba hårdare för att liksom dra med sig sitt eget team. Utan det måste ju finnas en balans där mellan vad han ger teamet och vad teamet ger honom. Och där så är det så att det krävs mer, för det är inte godkänt. Marcus är ju sannoliken inte nöjd efter den här inledningen. Kan tänka mig.
Han hade ju en annan, jag hörde en intervju när han gjorde det efter första racet då i helgen. Just där han blev, ja, tappade ett däck i depåerna då. Och han var ju han lät väldigt deppig den här gången. Nästan, ja, misströstade, han nedstämd. Och vilket är man ju inte särskilt van vid att se Marcus vara då. Och frågan är, du Anna, du hade intervjuat Stefan Johansson för ett tag sedan här och pratade om Alan Prost.
Ja, alltså jag har ju själv aldrig suttit i en bil på den där nivån, så det ska jag inte ens försöka tala om att jag vet vad som gäller. Men däremot så har jag pratat med väldigt många förare under årens lopp, och en av dem är Stefan. Och då pratade vi om hans karriär, och jag frågade honom vad det var som han hade lärt sig mest av. Och då talade han om att det som han tyckte han hade lärt sig mest av, det var av Alain Prost. Han lärde sig mer av Alain Prost än han lärde sig under resten av sin karriär. Och framförallt så lärde han sig hur du måste vara vd i ditt eget team. Du måste styra ditt team och se till att ta den platsen så att du har möjlighet att få ut max av var och en runt omkring. Och ett par år tidigare så gjorde jag faktiskt en intervju med just Alain Prost. Och då frågade jag honom vad hans styrkor var. Och då sa han också det, att en av hans stora styrkor, förutom att han var väldigt duktig på, tyckte han själv då, på att känna av bilen. Han berättade om hur han kunde köra med regndäck fram och inte bak, vilket man tydligen kunde på den tiden, bland annat. Men den andra styrkan var just det att ta hand om sitt team och styra sitt team. Så att det måste ju finnas någonting där i det sättet som Prost jobbade, eftersom han själv pratar om det, eftersom Stefan pratar om det. Och Stefan också påpekade väldigt tydligt att det första som han säger till sina förare, det är att du måste vara vd i ditt eget team. Och där har ju faktiskt Marcus väldigt mycket att jobba på, för jag kan ju inte tänka mig att Scott Dixon inte är vd i sitt team.
Marcus är ju duktig på, jag tror att vara... Du nämnde det någon gång när vi pratade, han är en bra medlare och jag tror att han är en bra teambyggare och så här. Nu gäller det bara, det ska bli intressant att se hur han tar sig an detta och hur teamet tar sig an detta nu med att hur man ska lösa det här problemet. För det spelar ingen roll om man jagar tiondelar på träningar och krämer ut det sista ur bilen i ett kval liksom, och man kommer upp till fast six. Men om ändå teamet i varenda depåstopp är en sekund långsammare än alla andra, så är det ju som förgjort varenda gång. Det var ju samma sak under söndagens race då, när Marcus gick på en alternativ strategi tillsammans med Ryan Hunter-Reay och Takuma Sato för att på något sätt kunna vända det här, och de låg lite längre bak i fältet och var tvungen att göra någonting liksom. Likväl då så går han in i depå först och kommer ut sist av de här tre.
Men det är ju...
Så inte ens där liksom kan de lösa de det, och det, frågan är om det handlar om hur många personer det handlar om för att kunna lösa det här. För jag gissar att rent strategimässigt så har de ju gjort jättebra, förutom att de räknade fel på bränslemängden där. Jag vet inte vem det faller på, men rent strategiskt när de tar dem in i depån och sådana saker, det har ju varit inte ett fel heller egentligen under hela säsongen. Så att det har ju varit de som hoppar in i depågatan, som det är där någonstans det brister.
Marcus är ju en sjukt schysst kille. Han är en jättetrevlig kille och han är ju en medlare av rang. Men frågan är om man kanske inte skulle behöva vara något mer vd-mässigt här och tala om vem det faktiskt är som bestämmer. Jag vet inte, men grejen är ju att för att han ska lyckas så måste teamet lyckas, och de måste göra sitt jobb för att han ska lyckas. Och det krävs ju, han har ju oerhörda krav på sig själv, men han måste ju ha lika höga krav på de som jobbar åt honom. Och de måste ju också höja kraven på sig själva.
Och säger du, Jakob, kan inte du ringa någon på Ganassi och sätta ner foten?
Behöver några nummer först, men jag tänker på att Ganassi har ju alltid hållit ett ganska hårt skepp om i sitt stall. Det är ju bara Scott Dixon som har haft en någorlunda längre närvaro där. I 20 år då i och för sig, men liksom för vem som helst annars, och även om det är Dan Weldon eller Dörr från Kitty, om de har varit där i 3 år så har det varit ett långt stint i det stallet. Det är många som har fått lämna efter bara en eller två säsonger där. Så frågan är om det ens finns möjlighet för Marcus att göra det hos Ganassi.
Men Scott måste ju uppenbarligen ha lyckats, för jag kan inte tänka mig att Stefan inte sagt till honom att du ska inte vara vd, du ska inte vara vd i ditt team, utan det är ju snarare tvärtom, att Stefan har varit tydlig mot Scott och Scott har byggt upp det förtroendet. Så att han måste ju ha lyckats styra in det på sitt håll, och då är frågan hur Marcus ska göra för att lyckas på samma sätt, för hans målsättning måste ju vara att det kanske inte var 20 år i det teamet, för då blir han väldigt gammal, men i alla fall en 5-10.
Jag köper alla de argumenten som du lägger fram, Anna, och det som jag tycker ska bli spännande att se är just hur det kommer tas an här nu fram i de närmsta veckorna här nu, för nu är det 2 veckor kvar till Indy Grand Prix och sen har vi Indy 500.
Alltså han kan ju inte vara nöjd. Alla vi som pratar med Marcus.
Nej, men
alltså,
det kan vi nog, det har vi nog konstaterat.
Nej, men han kan ju inte vara nöjd, men då måste han göra någonting. För det är hans prestation det handlar om, så han måste göra någonting. Och frågan är ju hur han ska lösa det, och kommunikation brukar ju vara det bästa sättet. För han måste ju göra någonting, för han kan ju inte bara sitta och vänta och gå in i 2 race sales. Nej, Indy 500, det är dubbla poäng. Nej, Vi låter dem tappa ett däck eller skruva lite fel.
Jag tror på hot sån här länge.
Det kan ju inte bli sämre heller. Så.
Nej,
jag tycker det är synd. För när vi pratade om Felix insats här nu i helgen så var ju den väldigt stark rent på körmässigt. Och Marcus hade ju egentligen en lika strong insats. Han hade ju han satte väl det snabbaste varvet på lördagen och sen på söndagen. Så första halvan av racet pratade jag om var väldigt starkt. Men sen så de gick bort sig lite där med inställningen på slutet. Eller bilen kändes inte lika bra helt enkelt. Andra halvan av racet. Det märktes ju också för att han tappade några positioner där innan han gjorde den här alternativa strategin. Då. Men överlag och även där en bra insats rent förarmässigt. Men oroväckande ändå att det är något helt annat det handlar om i det här fallet. Som tur är så har de ju bevisligen en av de snabbaste bilarna på griden. Då. Både Felix och Marcus har ju det. Och det är ju betryggande ändå inför Month of May.
Jo, faktiskt. Och det finns ju liksom, det är det som är, det blir lite betryggande för bägge att det, när de väl är ute på banan så klaffar det. Det är ju ändå mest saker utanför deras direkta kontroll som har orsakat de här lite sämre resultaten under säsongsinledningen. Men ja, samma sak för Felix, det pågrappar. Kan ju knappast bli värre där när de också släpper iväg honom med en hjulmutter som inte vill stanna kvar. Så, ja, vi har ju inte direkt insikt till vem som inte kontrollerat hjulmuttern, vem som håller mutterpistolen i de här två stallen. Så vi kan ju inte peka direkt finger eller så, utan ja, det är...
Men det är ju en stor, det är ändå... Som vi har varit inne på här, en väldigt stort orosmoment egentligen. Och frågan är hur lång tid det ska ta innan man får bukt på det. Och det, jag tycker vi kanske ska gå vidare och snacka om resten av helgen också och resultatet och sådär. Men vi har ju anledning att återkomma till detta nu under ett antal veckor och se hur utvecklingen blir. Men,
ja, vi går i alla fall in i den mest intensiva perioden på hela året när de har oändligt nästan tid att träna depåstopp under de här träningsdagen inför Indy Grand Prix och Indy 500. Så det går ju att repa nu i alla fall.
Kan vi dra topp 5 i race 1 och race 2 från Texas avslutningsvis och snäga någonting om jag tycker vi kanske lyfta ett par positiva insikter var kanske kring förare som är överraskat också.
Vi kan ju titta på resultatet i Genesis 300 då på lördag kvällen eller natten till söndag när Scott Dixon vann för den andra nyzeeländaren med namnet Scott McLaughlin. Första ovalloppet på riktigt alltså kommer två bästa Penske då. Trea kom Patricio Ward, fyra Alex Palou, femma Graham Rahal, Joseph Newgarden, Jack Harvey, Alexander Rossi, Takuma Sato, Simon Pagenaud blev topp 10. Svenskarna hittade vi då på 13 Felix Rosenqvist, 19 för Marcus Ericsson. Alltså i första loppet så var ju den här gulflaggen när Hinchcliffe kraschade som skakade om strategierna. Tyckte jag inte var tillförde något bättre för loppet. Men här såg man ju att Penske hade inte edgen. Varken Newgarden eller Power hade gjort jättemånga omkörningar under loppet och Power tappade ju helt under det här loppet. Och det var ju också lite mer konservativ körning under lördagen tyckte jag. Det blev tydligt färre omkörningar. Men ändå, Scott McLaughlin, iskall och vi som har följt Supercars vet ju att det är så här.
Vad sa du att han hette?
Scott McLaughlin.
Bra.
Alltså, man kan ju alltid chansa på Scott i alla fall om man handlar från Nya Zeeland.
Ja.
Där jag textade faktiskt lite med Scotts crew chief där, Mattias Jönsson, vår Indy-podden bekanting, och han sa ju det, han betonade ju det, att det här var ju klart över förväntningarna för McLaughlin den här på lördagen där då, för det var ju, alltså det är sällan som en strategi faller väl ut precis exakt som man hade planerat den, men så var det faktiskt i Scotts fall den här gången. Plus då att det gick inte att köra om i stort sett här. Det var en single file som gällde och det var så mycket bös utanför och däckrester och sånt utanför den här ideallinjen. Så att det märkte man just där till exempel när Felix körde om Hinch då. Det var inte mycket han tappade spåret, men det var ju bara, då var han bara passagerare och satt i muren sen då. Så, men det var kul, och sen följde ju Scott upp en bra, en lysande lördag med en stark söndag också, där han blev topp 10 där också.
Mm, 8:e plats, kan dra igenom topp 10 i Expel 375 också. Patricio Ward vinner sin första IndyCar-tävling. Lite historisk seger ändå för Ward. Dixon var väl kanske inte jättehistorisk, men för Patricio Ward innebär det att det är första mexikanaren att vinna IndyCar sedan Adrian Fernandez vann på Fontana 2004. Schmidt-Peterson, stall som McLaren köpte upp, deras första seger sedan James Hinchcliffe vann i Iowa 2018. Och det är McLarens första IndyCar-seger sedan Johnny Rutherford vann på Atlanta 1979. A long time coming för McLaren i IndyCar. Justus Newgarden kom tvåa. Graham Rahal var väldigt racig, och jag trodde han skulle gå och vinna när han blåste förbi Dixon där ett par gånger innan sista påstoppet. Dixon kom fyra. Colton Herta studsar upp efter bromsproblem i första loppet. På en bana när man knappt använder bromsar, men ja, det är små marginaler. Simon Pagenaud sexa, Alex Palou sjua, Scott McLaughlin åtta, Ryan SVK nia, Ryan Hunter-Reay tia, och sen hade svenskarna Marcus tolva och Felix på 16:e plats där.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh, finally, man. Oh, that was a long race, but man, we had so much place in this. Our McLaren SP number 5. I got to thank our electronics, views, Team Chevy, Mission Foods, man, everybody in this team has been doing such a good job. And we bounced back from last weekend. We got a podium yesterday, we had pace, and we got the job done today, man. I couldn't be happier for another group of guys.
Fantastiskt kul tycker jag att se Pato Ward som segrade den här gången. Han förtjänade det verkligen. Och vi har ju pratat lite om att det är lite rock'n'roll när han kör och sådär. Men med maken till bilkontrollen då, för han balanserade verkligen på gränsen på söndagens race. Där han dels var han väldigt aggressiv och verkligen försökte köra om när tillfället gavs då. Och han gav sig inte heller, utan han försökte gång på gång på gång. Jag tänkte att det här kommer nog inte hålla, han kommer ju smälla snart. Men det var ett antal tillfällen när han var farligt på gränsen, när han liksom höll på att tappa bilen, men han liksom kunde förutse det och gjorde de här pareringarna och höll alltså hela vägen in. Och det som imponerade mig mest kan man säga på slutet var ju att Joseph Newgarden hängde ju inte med i Awards tempo de sista biten, för jag tänkte att nu skruvar de snart på fullt med bränsleblandningen där för Newgarden, och så tar han i fatt. Men nej, det kom ingen motprestation där, utan han fick ju deflera i mål där per år. Det var imponerande, och det säger en hel del av potentialen i McLaren och även potentialen för Felix här nu när vi går in i närmast Indy 500.
Ja, Felix körde nog om fler bilar ändå. Men Pato Ward hade ju den här fantastiska fighten med Will Power i början av loppet, där Power inte heller ville ge sig trots att han är typ dubbelt så gammal.
Har det någonting man kan göra?
Ja. Ja.
Som man är gammal så vill man inte ge sig. Eller vill man ge sig?
Kanske inte ta så stora risker där. Men Power visste väl om riskerna om att gå lite högre upp i den kurvan, vilket han gjorde senare i loppet, och förlorade 10 sekunder på att han tog ett bredare spår än en gång. Och det visar ju problemet med just den här banan då. Det är inte bara det som Mattias då sa, att det är däcksrester, utan det är ju det här trackbite som de har använt för att göra NASCAR-loppen mer raciga. Det fungerar ju inte för IndyCar. det är någonting som med däcken då som gör att det matchar inte. Ägaren av Texas Motor Speedway vet om att det är ett problem, men NASCAR drar in mycket mer pengar, så de kommer fortsätta använda det här trackbyte, och de kommer inte heller asfaltera om banan någonting. Ja, det finns inte i planerna heller. Så att, det är bara take it or leave it när det gäller IndyCar och Texas Motor Speedway då. Och alltså, det finns ju potential för bra racing på den här banan. Men så här illa borde det inte vara.
Men det har du ju helt rätt i. Samtidigt så är det ju så att det är ju NASCAR som är den stora racingserien, och IndyCar är ju liksom inte ens lillebrorsa, det är ju ännu lite mindre. Så att det är inte så konstigt att man inte tar så jättestor hänsyn till IndyCar i det här läget.
Jag tycker också att den här typen av bana som Texas Motor Speedway är, så är det grejen med den, det är att den är ju fruktansvärt snabb då, så den är ju spektakulär i sig så. Men det är just den här typen av bana måste bjuda in till omkörningar, och tar man då bort det ur ekvationen så går man ifrån det race som typ byter ledare flest gånger i genomsnitt under ett race till, ja, när det inte händer någonting egentligen den biten. Sen fanns det ju några spektakulära omkörningar som var då, men det skedde ju i stort sett på samma ställe varenda gång. Men,
problematiken är ju hela att NASCAR kommer ju inte att ändra sig. Det här är en bra grej för NASCAR, och NASCAR är störst, och då är ju frågan, då får IndyCar bestämma sig, ska vi köra efter det som gäller här, eller ska vi byta bana? Det är de två alternativen de har.
Ja. Bästa som kunde hända, det vore ju att helt plötsligt så...
Flytta NASCAR på sig.
Nej, men så hittar man någon form av annan sorts trackbite, eller vad man ska kalla det, som funkar för både IndyCar och NASCAR då. Så, men en sån magisk formula så finns väl inte. Det här är det är ju någon franchise som säljer det här till banan. Används vanligtvis i drag racing. Men det är ju helt andra påfrestningar som däcken står ut med i dragracing mot IndyCar och NASCAR. Så det är beklagligt, för loppen innan man började använda det här trackbite, det var ju okej lopp på den här banan. Minns ju när Dixon och Herta körde ihop på Rossis räddning, då kunde man i alla fall någorlunda köra i bredd. Nu, eller i alla fall hitta alternativa spår. Nu var det bara ett spår. Men det fanns ju i alla fall lite hopp om omkörningspotential, såg vi i söndagsloppet. Det var betydligt fler, inte bara ledarbyten, men omkörningar överlag. Så bara man lyckas bredda spåret 3-4 meter så kan det rädda den här banan. Något annat som har blivit ett problem i IndyCar på senare år, det är att det händer ofta startkrascher. Och det här var nog den största startkraschen på ett par år i alla fall. Connor Daly hamnade upp och ner och kommenterade direkt då i direktsändning att det är många startkrascher. Det här är någonting vi måste börja prata mer om. Jag har tittat på det här, och senaste 4 säsongerna så har det varit åtminstone 2 större masskarambolage i IndyCar per säsong då. Värsta var ju på Pocono 2018 när Robert Wicken skadade sig allvarligt. Sen ändrade det på Pocono igen 2019. Det här var ju andra gången på 4 race i år som det blir större karambolage på första varvet. De beror på lite olika saker. Och nu var det ju en dragspelseffekt som förstärktes av att de längst bak försökte kyva lite i startögonblicket. Det här med att kyva lite i startögonblicket är ändå extra oroande för IndyCar som helhet. För förra gången vi var på en oval så hände ju exakt samma sak. När Alex Palou tjuvade på Gateway och det blev ett annat karambolage, dock i lägre hastigheter, så var ingen bil som lyckades slå runt där. Men då handlar det ju om förarnas disciplin. Att inte försöka bromsa upp om man står längst fram, som såg lite ut att man gjorde det framme. Och om man står långt bak, att inte försöka kyva en halv sekund innan blir grön flagg, att ge fulla spel. Hur såg ni den här olyckan? Vad tyckte ni var anledningen att den hände?
Någonstans är det ju så att ju jämnare ett startfält är, och ju fler som ligger på en riktigt hög nivå, ju mer benägen blir man ju till att tänja lite på gränsen. Och det är lite det i år, det är ju så sjukt jämnt. Och ju jämnare det blir, alltså herregud, alla vill ju ta chansen. Och det är väl där någonstans problematiken ligger, skulle jag kunna tänka mig.
Ja, det här gick det ju inte att peka finger direkt på någon, men det var ju Pietro Fittipaldi som petade till starka Sebastian Bourdais. Bourdais blir överkörd 2 dagar i rad. Och sen så blev det ju bowling. Bourdais var på riktigt dåligt humör, och det kan man ju förstå eftersom han stall liksom 3 kraschade bilar på 2 dagar, $500,000 i skadenota. Och han menar att det alltid är förare som är längre bak. Det är alltid deras fel när något sånt här händer. När någon bromsar framför, då ska man också bromsa, eller åtminstone vara i kontroll över sin bil och inte plugga in i någon annan. Och nu var ju en i princip rookie som var startskottet till den här smällen. Så det handlar ju helt och hållet om disciplin, tycker jag.
Men det handlar säkert det handlar väl säkert enbart om disciplin naturligtvis. Men det är ju också så att alla vill ju göra drömstarten. Alla vill ju ta den där extraplaceringen. Och det är inte alltid då som man klarar av att vara disciplinerad i det läget.
Jag tycker det är lite konstigt när ändå man såg under lördagsloppet att undercutten var ett så effektivt verktyg. Så varför ska man då vara så aggressiv i starten? Nu tänker jag väldigt sobert så här som icke-racerförare 2 dagar senare. Men varför inte bara ta det lite lugnt och sen försöka hamra in en undercut-strategi när det ändå är ett sannolikt med gulflaggor senare i loppet?
Jo, men heter du Pietro Fittipaldi och får köra bara på ovaler och kör din andra oval, så kanske du inte klarar av det momentet att tänka så tjusigt och sobert liksom. Ja, men det är väl lite där problematiken ligger. Alltså du måste ju, alltså du måste ju klara av att vara så disciplinerad. Och när man samtidigt ska försöka göra någonting och göra någonting extra, och alla de här förarna vet ju också hur mycket vad de behöver, för det är ju ingen som njuter av att köra runt på 18:e plats. Och ju jämnare det blir, ju hetare blir man ju på gröten, för man är ju inte svårare när man spelar brännboll eller på så här. Man vill ju sticka fram näsan, och klarar man då av den och hålla den instinkten? Det är ju svårt. Det är ju naturligtvis inte bra, men jag ifrågasätter bara om det man klarar av det.
Kan det bero på att det är en hel del nya förare som har kommit in de senaste åren, och man liksom inte lärt sig just den här förhållningssättet i just den här rullande starter och sånt där? Kan det vara en anledning?
Ja, eftersom kraschen på Barber orsakades av Joseph Newgarden.
Men i det läget tycker jag, det där var ju ett misstag, han kom över ett krön och så tappade han kontroll över bilen. Det här som Pietro Fittipaldi gör till exempel, det är en helt annan sak. Där drämmer han ju in i någon för att han liksom inte kan läsa riktigt inbromsning och kontrollen över bilen, och att man låg för närvarande helt enkelt. Så det där kändes ändå som 2 olika situationer. Den första som var då Newgardens på Barber, då satt han ju samtidigt, då hade de kört ett antal kurvor. Och det var tajt liksom. Så att, ja, jag vill inte riktigt jämställa de 2 situationerna ändå. Men faktum är ändå som du säger, Jakob, att statistiken ljuger inte heller. Att det händer en hel del stora grejer på första varvet.
Ja, det är aggressiv körning, och det ser man ju mest av första varven oavsett bana, tror jag ändå. Så det är lite så jag har räknat. Inte bara de här påkörningsolyckorna, utan helt på gröten situationer. Jag räknar med Willpower Road America förra året. Sato och Hunter Ray på Pocono 2019 också, som var ju när de körde jämsides med varandra. Hoppas bara att kanske Indycar själva sätter ner foten på det här. Kanske säger åt dem att leden ska vara längre ifrån varandra i startögonblicket. Att de inte ska vara så jättetajt som de har det i NASCAR. Utan kanske säger åt dem att istället för, om man säger att det är en bil eller två billängder, kanske dra ut det till 3-4, kanske 5 till och med. Så det skulle nog hjälpa den här situationen väldigt mycket.
Men sätter du inte fingret på spiken där precis? Du sa de här het på gröten situationerna. Och det är ju precis det som det är i det här tillfället. Man är lite för het på gröten. Och hur ska man stoppa det? Ja, möjligen då genom att ha längre avstånd. Men annars så är, jag menar, herregud, de är racers hela gänget.
Exakt.
Hur ser totalställningen ut nu efter 4 race?
Hör och häpna, Scott Dixon leder.
Åh fan.
Bara en seger än så länge, hittills i år efter de fyra första loppen. Men Dixon leder då med 153 poäng, Pat O'Ward 231. Sen Palou tappade den här helgen trots fina insatser från första till tredje. Han ligger på 127 poäng. Josef Newgarden, 4, 116. Graham Rahal smyget upp. Han gjorde en fin här. Han har 107 poäng. Simon Pagenaud, verkligen en... Han har egentligen inte varit någonstans, men han har fortsatt tagit poäng, 102. Colton Herta som två bra lopp, två brutna lopp, 100 poäng. Will Power, Scott McLaughlin, 99. Jack Harvey hade också en stark helg här, men kullagerproblem i bakvagnen på söndagen hämmade hans poängskörd. Han har 90 poäng. Marcus tappade mycket här, den här helgen. Han låg väl 17 poäng efter ledningen eller något sånt.
Väldigt det stämmer. Innan.
Han tappar ju då ner till 13:e plats. Då har han nästan 80 poäng upp till ledningen helt plötsligt. Och Felix bara 16:e i totalen. Men ja, där nere har vi också Sebastian Bourdais, Alexander Rossi, Takuma Sato, James Hinchcliffe. Det är ett getingbo
fortfarande. Ryan Hunter Ray har vi också.
Ja, ett getingbo fortfarande runt 15:e plats. Så det finns mycket poäng att ta nu i Month of May. Särskilt när det blir dubbelpoäng på Indy 500 om några veckor.
Och på tal om Month of May här nu så är det ju 2 veckor kvar till det som heter Indy Grand Prix och sen då väntar ju då Indy 500 och precis som förra året så kommer vi punktmarkera Month of May lite extra så att ni kan se fram emot mycket kul innehåll med intressanta intervjuer här de kommande veckorna. Lovar jag utan att ha säkert. Vad fan, man måste ju våga lite också.
Vi klipper ihop av det vi har så då.
Ja, man kanske kan, om man är man riktigt så här kreativ så kanske man kan klippa om Hinchcliffe-intervjun. Han säger något helt annat fast han har väl sagt alla bokstäver när vi pratades vid så jag gissar. Det är bara att
inte O Ä Ö.
Det blir så här nytt klipp och klistra med Ronny.
Vad fake intervjuer så här. Vi kommer kunna hålla på i flera år.
Hjälp. Ja. Det är lite så Fox News fungerar.
Förlåt.
Så här, låter inte Jens Hinchcliffe lite som Marcus Eriksson? Ja, men du fattade några bokstäver.
Förlåt. Det är Expressen.
Du och jag har ju en sak gemensamt. Vi är ju båda stora fan av Stefan Johansson. Och då pratar vi inte bara om hans förmåga att köra racerbil.
Nej, precis.
Utan även hans konstnärskap. Han är ju numera konstnär, Stefan. Och det gör oss extra glada att vi den här veckan har ett samarbete med Stefan Johansson och stefanjohansson.art, sajten där han säljer sina, man kan köpa hans konst på då. Och någonting som jag vill lyfta fram lite extra den här veckan, det är ju deras Stefans Fine Art Prints då. Det är alltså originalkonsten som printas då på ett väldigt väldigt, väldigt högkvalitativt papper som man kan pryda väggen där hemma med. Jag har 2 stycken till exempel. Du har också?
Jag har den på inramning as we speak. Så ser mycket fram emot att ha den på väggen äntligen. En Mulsanne
och jag har en som heter Tosa då och en som heter Lesmo 2. Så de är liksom döpta efter kända kurvor från racingvärlden då. Så.
Mitt fall raksträcka.
Det är bara raksträcka, ja. Det är bra fartkänsla i alla fall, det är sådana abstrakta konstverk. Och en hel del att välja mellan där faktiskt. Så jag kan rekommendera att ni går in på stefanjohansson.art och botaniserar där bland produkterna där. Nu är det också så nu att köper du en sån fine art print så får du inte bara liksom på ett bra papper utan du får det även en Stefan Johansson präglas i pappret och så får man ett äkthetsintyg som är signerat personligen av Stefan då. Följer med det i varje paket när man beställer. Det är kul och som vanligt om ni är inne i shoppen där och får beställa någonting så använd rabattkoden Indupodden så får ni 20% rabatt där på hela sortimentet. Det är en bra rabatt så vi tackar den här veckan Stefan Johansson. Jakob, någonting som var länge sedan, det var faktiskt ett nyhetssvep, men nu har du ju hänt lite grejer på nyhetsfronten.
Ja, i alla möjliga hörn av IndyCar-sfären. Vi kan väl börja med bara att Andretti Autosport ställer upp med 6 bilar till Indy 500. Den femte har vi vetat sedan urminnes tider att det är ju Marco Andretti som kör den. Men den sjätte, det blev klart några timmar innan inspelning här. Stefan Wilson, Justin Wilsons lillebror, ska köra den sjätte Andretti-bilen. Och det innebär att det är just nu 35 bilar anmälda. Så det kommer bli bumping på Bump Day i år.
Ja, det är nästan hör till tycker jag, det är lite extra krydda att det bara får vara 33 bilar och det är många som slåss om de platserna. Vad har vi på Stefan Wilson? För Anna gjorde ju också lite uppmärksam på här på att han är ju döpt efter Stefan Johansson.
Ja, Stefan Johansson var ju tydligen nära med Wilson-familjen, så de döpte ju Stefan till efter Stefan. Och Justin Wilson som då tragiskt avled på Pocono för 6 år sedan nu, han körde ju för Andretti då och var ju med och hjälpte Andretti ur en rejäl svacka som de hade säsongen 2015. Och Justin var ju någon som var väldigt, väldigt populär. Han kallades den för The Gentle Giant och Badass Wilson var ett par av hans smeknamn. Han körde ju Formel 1 ett par år och var ju en decimeter minst längre än alla andra. Jag tror han var 1,90 lång. Och nu har Stefan Wilson hoppat in i IndyCar lite då och då. Jag tror det här blir hans tredje Indy 500 de senaste 10 åren. Och han saknar inte kapacitet. Han ledde ju senast han körde för 3 år sedan. Så det ska bli intressant att se om han har blivit än bättre än när han ledde på varv 190 2018 då. Mm. Så var det andra lite IndyCar-relaterade nyheter. Robert Wicken som skadade sig i en av de här masskrascherna på Pocono 2018. Han verkar göra sig mer och mer redo för att återvända till någon form av racerbil. Han har ju fortfarande stora problem med ryggen, kan inte gå ordentligt efter den där olyckan. Men i dagarna nu så testar han Brian Hurtas TCR-bil. Brian Herta driver ju stall i amerikanska TCR-serien som ser väldigt annorlunda ut än de europeiska eftersom de kör långlopp där i USA. Och Robert Wickens provar på en sån. Så förhoppningsvis går de här testerna bra och han kanske får tävla lite på allvar för första gången då på 3 år. Jag hoppas verkligen att Wickens återvänder till någon form av racing snart. Och touring car racing är ju någonting han kan efter sina år i DTM.
Ja, det låter lovande. Det är kul att ha Robert Wickens tillbaka. Men sen har vi en Penske-nyhet också. Då. Det är ju inte spot on IndyCar, men en IndyCar-relaterad nyhet.
Ja, det är ju min sann. För Penske och Porsche, jag vet inte vilken gång i ordningen, men nu gör de ett samarbete igen. Och Penske ska överse Porsches Le Mans-program. Så det här betyder att Penske för första gången sedan tidigt 70-tal kommer finnas anmälda på Le Mans 24 timmars. Det är egentligen en jättenyhet. Men Porsche gör ju inte samma vända som Toyota och Peugeot och Ferrari ska göra med en hypercar, utan de kommer köra enligt LMDH-reglementet som är modifierade och uppgraderade LMP2-bilar i princip. Men det är fortfarande seger på Le Mans som är i siktet. Och det är kul att Penske äntligen får tummen ur och anmäler bilar där. Det är tredje gången som Penske och Porsche gör någonting tillsammans. De gjorde det på 70-talet i Can-Am-serien, sen för drygt 15 år sedan i American Le Mans Series med en LMP2-bil och nu igen då, 2023 kommer det här programmet börja.
Ja, det var väl allt vi hade för den här veckan. Den här veckan blir det bara ett avsnitt. Det var ju dåligt av oss. Men vi kanske måste få andas ut lite också.
Ja, det är för få IndyCar-lopp på kalendern.
Exakt. Men vi säger tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacingShop.com. Glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjohansson.art när ni anger rabattkoden Indypodden och passa på att gå in som sagt och kolla på Stefans Fine Art Prints där med snygg prägling och äkthetsintyg signerat av Stefan själv då. Det kan jag beställa hem här så ni har det lagom till att kunna titta på inför nästa race. Mm. Tack Anna och Jakob, in något annat vi har missat?
Vi kan väl bara nämna en kul svensk notis i alla fall.
Ja!
Missa för Jesu namn, inte det Ronny. Oliver Solberg får ju faktiskt köra VRC igen. Och det blir i Italien. Och det ser han jättemycket framåt att få köra på grus. Och ni som inte har hört vårt avsnitt som vi kallar för Drive-thru med Oliver Solberg kan ju ladda ner det och lyssna på det och höra en timmes snack från en av svensk motorsports stora framtidstalanger.
Ja, missa för guds skull inte det. Bra. Bra där. Ja, tack Anna och Jakob för den här veckan. Så ses vi om ganska precis 6 dagar eller någonting.
Tack själv, hörru.
Tack själv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.